Sådär, kanske någonting. Mm. Jag tror att jag nästan är redo.
Mm. Jag är tok redo.
Välkommen till Fotboll Radikal. Det är den podcast som klipps av Peps Svensson och som i den vida amerikanska språkfären är känd som Soccer Radicals. Och jag tänkte börja med ett litet intro som handlar om när någonting bryter av mönstret när man i fotboll hänger lite mot repen, när allt är över, när alla möjligheter är slut. Det är då som det underbara händer att målvakten älgar hela vägen över planen för att ta klivet in i gränslandet mellan det som filosofin kallar för negativ och positiv frihet. Och som ni alla förstår så är det J-liga pratar om och lite om Andres Iniesta också, fast mest om målvakter då. I helgen senast så låg Chimizu Esperosa under med 3-1 in i slutminuterna då mot Iniestas Vissero Kobe. De reducerade till 2-3 först och sen 13 minuter in på stopptiden så fick Esperosa hörna. Upp gick Yoji Rokutan, Esperosas målvakt, och han gjorde det som alla drömmer om då. Han nickade in kvitteringsmålet 3-3. Och jag antar att det här är lite tråkigt för Johanna Frändén att höra att Iniesta tappade 2 poäng i sista sekunden, men jag kanske kan pigga upp det med att tala om att Andresito förstås såg till att det inte blev något stort bråk efteråt. Det var han som klev in och drog undan sina lagkompisar och såg till att allting slutade färdigt. Det var väl fint?
Ja, det var fint. Jag såg faktiskt de bilderna också. Han har ju liksom klivit in i någon form. Han har alltid varit lite av en farbror, men nu känns det som att han har blivit kanske också en sån här medlare och statsman på något sätt. Så att det kändes väldigt naturligt att Iniesta med all sin rutin skulle gå in där och pojkar.
Och väldigt, ja, väldigt talande också att i miljön av japansk värdighet och sen någonstans så är det ändå Iniesta som kommer lite ovanifrån och ser till att de fortsätter vara japanska.
Det behövs en sydeuropé för att få liksom lugn på japanerna. Det är väldigt speciellt, men så är det tydligen.
Så är det. Det är inte vilken sydeuropé som helst, det där.
Men jag konstaterar faktiskt också att jag följer ju Iniesta på Twitter och han lägger upp ganska så mycket bilder. Det är väldigt fint att få följa hans upptäckt av Japan som han gör just nu, för att det är som en liten, ja, men det är som en liten resedagbok kan man säga, eller som ett vykort som han skriver hem hela tiden. Det är lite så: hej mamma, idag har vi varit och tittat på det här templet, och hej mamma, idag har vi ätit inte vet jag vilken typ av sushi. Och att han får verkar kunna röra sig relativt ostört med sin fru Anna som är med, och ibland barnen också. Han brukar gå runt i en hoodie liksom, men ändå ta massa bilder och är sådär exalterad som man ju är första gången man flyttar utifrån eller flyttar utomlands. Det är bara att i vissa fotbollsspelares liv så händer det ganska sent då, eller långt efter 30. Men det är lite samma eufori som man själv minns när man var kanske 18-19 och drog till London, att allt är liksom lika stort och lika häftigt och värt att ta en bild på. Alltså, väldigt gulligt.
Jag föreställer mig lite att tonträffen i de där, om det var Insta eller Twitter, inläggen är lite som att se Paddington-filmerna så när han skickar hem.
Ja, det är typ exakt. Det är väldigt mycket det faktiskt. Exakt så här är jag där och titta här i bakgrunden och så. Ja, exakt. Väldigt mycket Paddington.
Åh, vad fint. Utöver att ha full koll på J-League, hoppas också att alla noterade mina japanska uttal av Chimizu Esperosa och Vissero Kobe.
Ja, alltså du har gått i en sån här crash course antar jag, för att jag imponerades till.
Jag hoppas det. Det finns inget imponerat som slår det påkallat och befallda imponerade. Hur som helst, så utöver att följa den ligan, vad har du annars sett för fotboll sen vi pratade senast?
Hör du, jag har väl sett ganska, jag har varit och binge-kollat rätt mycket fotboll i helgen. Jag tittade på Liverpool och PSG:s vad ska man säga, antipasti-matcher inför den stora huvudrätten som ju är på onsdag när de möts i Champions League. Det var lite kämpigt för båda egentligen. PSG fick ju ganska snabbt hål på nollan mot Toulouse. Edinson Cavani gjorde ett riktigt konstmål efter bara 10 minuter, eller vad det var, 9-10 minuter. Men sen var de djupt oinspirerade medan Liverpool fick slita i andra halvlek för att till slut kamma hem en ganska så komfortabel 3-0-seger mot Watford var det.
Mm, just det, de andra halvlek har varit mitt tema hela, hela helgen faktiskt. Jag har varit på en liten privat svängen weekend i Köpenhamn, vilket inte lämnade så mycket tid över för fotboll, men jag såg egentligen, jag såg andra halvleken av Tottenham Chelsea, vilket var trevligt. Jag såg andra halvleken av Atleti mot Barça, och jag såg andra halvleken när jag kom hem av Amiens mot Marseille, vilket var också ett gott val. Så bara andra halvlekar, det känns som att jag var så halvvägs till att bli Arsenal-spelare så. Att,
halvvägs var nyckelordet. Mm. Ja just det, jag såg ju faktiskt också Atleti Barça, för jag skrev från den matchen, liksom de andra två jag har nämnt hittills. Liksom eventuellt någon match utöver det. Det har varit väldigt mycket sånt där jourhavande jobb i helgen för mig. Men alltså, Atletico Barça var ju verkligen andra halvlek som var av en aning intresse. Första var väldigt tråkig och långdragen och inte ens kul på respektive lags sätt. Liksom, utan bara väldigt oinspirerad och... Ja, jag vet inte. Det är ju alltså, det är ju roligt det som händer i La Liga i år. Jag är jätteglad över utvecklingen, att det är så jämnt och olika lag kan utmana hela tiden om första platsen och så. Men det är ju tråkigt när det blir lite jämnt för att de vanliga topplagen slutar spela fotboll liksom, eller så. Det hade varit roligare om de hade åkt dit på att de andra hade genomskådat dem. Men det var, känslan var verkligen att Atletico inte var Atletico, Barça var inte riktigt Barça heller. Och Real Madrid åkte på en första förlust under Santiago Solari också, så att ja, det var en lite sån reality check helg.
Jag har tappat lite. Jag såg faktiskt en andra halvlek till. Jag såg också Sampdoria Genoa, alltså i Lanterna derbyt. Och det var fart. Det var en otroligt fin fotbollsmatch med så där engelsk fart och parat med någon sorts italiensk know-how. Det var jättekul att se, och kul att se Hiljemark, framförallt Albin Ekdal, som jag tyckte var rasande bra också. Så det var hela vägen nästan, undantaget med att man hade sett Tottenhams första halvlek, så var det rätt halvlekar som jag såg, kändes det som.
Var det English fart and Italian know-how? Var det det du slog fast?
Om du så vill. Jag tänkte ta oss in i en liten språkspaning som har fallit över mig. Har du tänkt på det här med vad Ulf Kristersson har, vad hans soundbite har varit egentligen under hela valrörelsen och den fortsatta valrörelsen också? Det var en retorisk fråga. Han har ju pratat om att gå hela vägen in i kaklet, till förbannelse, har han upprepat det, att det är liksom, alltså då, för att driva igenom en alliansregering. Det ska vara in i kaklet, jag jobbar hela vägen in i kaklet, vi ska in i kaklet. Och vi som följer fotboll är ju, det är många klockor som ringer där. Det där var ju, jag tror att det var Hans Kronak från början som pratade om det, och det fanns ju sin rimlighet i det. Sen plockade sen plockades
när man simmar, tänkte du, då är det faktiskt kakel på,
då är det påkallat. Men sen så var det Tommy Söderberg såklart som bland mycket annat i sin lilla aforismlåda plockade upp den och körde. Kan ha varit, tror jag, när vi satt i Istanbul och såg Sverige kvala in till VM 2002, att han sa att det var två sena mål där, att vi kör hela vägen in i kaklet.
Ja, alltså jag måste bara ställa en liten så, vad ska man säga, nästan semantisk fråga kring detta. För att utöver då att man, jag förstår i simning att det handlar om att man ska toucha liksom kaklet och man framme, så låter det ju väldigt mycket som att man ska köra nästan liksom ett tåg in i väggen, när Kristersson säger i alla fall. Det låter, alltså det låter inte bara sunt, utan det låter som att nu gör jag det här om det är så det sista jag gör. Det låter som ett förtäckt hot, det är väl det jag försöker få fram. Och inte kanske så, kanske inte så liksom kreativt och pedagogiskt, utan mer att nu ni ska få se på fan.
Ja, det finns ju framförallt med liksom historien i handen, så kan man känna att de har stått rätt länge vid kaklet nu och bara kört in i kaklet, in i kaklet, in i kaklet. De kanske borde liksom jobba sig fram till, nu ska vi genom kaklet också, försöka hitta någon sorts väg, en glipa genom kaklet, för de kommer inte så mycket längre. Min spaning är i alla fall att jag inser ju att det som är konstituerande för att jobba fram en trend är att det har upprepats tre gånger. Det här är ju en upprepning, eller noll upprepningar, så jag är kanske lite tidigt ute, men vad fan, det är ju det vi har en podcast till. Är det så att politiken kommer att fortsätta sno idrottsuttryck på det här sättet framöver? Alltså att ja, våra statsministerkandidater kommer att ta grejer från förbundskaptener för att beskriva hur man driver valkampanj och så.
Alltså är inte det väldigt vanligt generellt att man lånar liksom idrotts eufemismer eller metaforer bara för att det är så resultatinriktat på något sätt, eller att det alltid handlar om att man ska lyckas med någonting eller att man ska vinna till exempel eller förlora då, om man ska beskriva det som hänt, att det är väldigt tacksamt ur det perspektivet.
Ja, det är också väldigt folkligt såklart. Folk fattar verkligen inte fotboll, men många vill ju tro att man fattar fotboll och sådär. Så det kanske är rimligt, men alltså det är kanske mest omfattningen. Jag vet att just med kaklet har ju Reinfeldt pratade om det, Mona Sahlin körde mycket med det också, men alltså just Kristersson Tourettes vad gäller det, kan liksom inte prata om och laga frukost känns som, utan att gå in på kakelmetaforen. Och det finns ju ändå någon sorts väg framåt i det. Jag kan tänka mig ta till exempel den här alla har ju de senaste åren pratat i den politiska debatten om vems fel är det? Var börjar förfallet? Liksom. Man pratar om skolan till exempel. Liksom. Nu har vi då världens och universums sämsta skola. Och Jan Björklund står och domderar om vems fel det är. Och låtsas som att inte han själv har varit minister med ansvar för utbildningen. Och så, eller ännu hellre, ta det här exempel då från partiledarutfrågningen när Ebba Busch Thor fick någon fråga om äldrevården och rackade ner på att regeringen hade då kapat, jag tror det var 500 platser på äldreboendena. Och hon sa att det här är extremt allvarligt, liksom. Det här är inte klokt, vi har svikit landets äldre.
500 platser försvunna alltså under de rödgrönas mandatperiod. Hur många platser försvann under alliansens 8 år?
Det försvann ett antal också. Vi hade fortfarande jag kan faktiskt inte svara på rak arm hur många. Jag tror att du kan berätta det för mig.
Jo, vi kollade faktiskt det.
Ja. Vi kollade det och det försvann nästan 10 000 platser.
Hade man inte då velat höra Ebba Busch Thor säga att jo, men då var då och nu är nu.
Jo, och det var väl det hon sa i princip. Sa hon inte att jag kan inte ta ansvar för vad alliansen gjorde innan jag satte mig i den, men det kommer inte hända med mig. Var det inte någonting på något åt det hållet som hon räddade upp det, men som hon försökte så att säga inte krascha in i kaklet?
Lite så, men det hade varit bättre att köra Jan Andersson lösningen tycker jag fullt ut. Då var då och nu är nu.
Just det, men om man ska gå på sån här förbundskaptens klyschor eller klassiska sig, så tänker jag att det finns en i så fall som skulle passa väldigt, väldigt mycket just nu i de här eviga talmansrunderna som inte leder till någonting. Ganska ofta så kommer ju kanske Annie Lööf ut och säger att det var väldigt konstruktiva samtal, och någon annan säger att ja, det är liksom något sätt att rädda upp det hela på. Man fattar att det har inte hänt så mycket, men man kan ändå säga att ja, det var konstruktivt och det var ett bra samtal och så vidare. Det får mig att tänka osökt på Lars Lagerbäck 2002 där inför VM och bråket mellan Fredrik Ljungberg och Olof Mellberg. När hela världen såg, för att vår kollega på Sportbladet, Janne Flash, fångade upp det hela på en mobilfilm var det väl på den tiden. Eller någon sån väldigt primitiv i alla fall webb-tv-apparatur. Och Lars Lagerbäck sa att nothing happened really.
It was just a little argument, so not a big deal. Nothing happened, I think you can say. Just a little bit of pushing.
Och det känner jag hade varit mycket ärligare av Annie Lööf. Vad har du kommit fram till i samtal med Stefan Löfven och med dina allianspartner och så här? Att hon bara säger nothing happened really. För det är uppenbarligen det som är fallet varje dag.
Absolut, och den har dessutom varit ärlig. Jag tänker att den har också varit som en bra go-to-fras för, säg, Jimmy Åkesson som ska kommentera när järngänget är ute och röjer på Kungsgatan i Stockholm. Så där. Han har kunnat köra den. Mm. Nothing happened really.
Det är väl kanske han som gör den oftast. Alltså det här huvudet i sanden-beteendet. Det kanske kommer mest ändå från Jimmy Åkesson. Han borde absolut blocka upp den.
Ja, faktiskt.
Det var ganska svårt att veta det. Det har jag ingen aning om. Jag vet faktiskt inte alls. Så.
Och sen hade man över hela det politiska spektrat att kunna plocka upp Lagerbäck också konstant i de fall man sviker sina vallöften och så, och kunna säga som Lagerbäck säger i Viasat-studion att det är ju det här som är så fascinerande med politik.
Man vet inte, men kanske också det här som har blivit poppiskt jag vet inte om det redan är lite på väg ut, men att här är det viktigt att spelarna ställer frågor.
Ja, den är i talmanstider också, så hade den funkat alldeles lysande.
Men du, vänta det här då. Jag tänker på om det nu ska bli en bred allians, alltså någon form av decemberöverenskommelsen 2, eller det kommer i alla fall komma upp på bordet förr eller senare. Det har ju redan pratats om en S- och M-regering, LOL och så vidare. Här finns det ju en superbra idrottsmetafor och eller fotbollsmetafor att plocka upp om man tycker liksom att det här är för, det är en för bred överenskommelse. Det kommer inte, man kommer inte lyckas hålla ihop det. Det är väl då man kan säga att laget blir för långt, alternativt lagdelarna hänger inte ihop.
Då måste man ställa frågan.
Vi är för utspridda på banan.
Ja, gud, men sen är det ju, det är ju också rätt mycket så att mål förändrar kamper, mål förändrar politiken också, eller jag vet inte, tal förändrar politiken kanske. Men alltså det enda vi vet med säkerhet är att det vore fint att ha en statsminister med shining. I den breda floran av fotbollsbiografier, bra och dåliga, så finns det ändå sådana som man ser fram emot med lite mer spänning och förväntan. I dagarna nu så släpper Rio Mavuba sin självbiografi, Capitaine de Mavi. Och han har ju så att säga ett liv att berätta om. Från start, han föddes ju till havs, brukar det stå i faktarutorna. Alltså på en flyktingbåt. Hans pappa spelade VM-fotboll för Zaire, som du vet då. Och då fick fly liksom från Angola uppåt då, på den tidens flyktingbåtar mot Europa. Och på båten så föddes då Rio. Sådär. Så han har mycket att berätta om. Han, bland annat i den här självbiografin, det har ju läckt ut en del från den redan, så berättar han om när han gjorde sin allra första landskamp för Frankrike mot Bosnien 2004, att han faktiskt fortfarande då var papperslös. Han var inte officiellt franskt medborgare. Men det var en träningsmatch, så att han fick tillätts ändå spela.
Sen ja, just det, för annars får man inte det när man, annars måste du ha medborgarskap.
Nej, precis så. Och det var ett par officiella landskamper efter det som han inte fick spela. Och sen så fick han då efter ett par månader spela mot Irland i en tävlingslandskamp. Och då hade han fått sitt pass. Rio Mavuba skriver att då var fransk som de andra. Jag ser jättemycket fram emot det, för han är en begåvad man med en stor fascinerande historia. Och när jag läste om det där så tänkte jag lite på det som vi tog upp för en vecka sedan, vi pratade om, eller du pratade om, Jorge Valdano.
Gjorde jag? Det kan jag inte komma ens kännas vid att jag har gjort någon gång i den här podden, men okej, om du säger så, verkligen.
Vi har berört honom. Du tog upp det som han hade skrivit och inför Superklassikon i Buenos Aires.
Förlåt mig, nu ska jag säga något, men anar man en judisk konspiration bakom att matchen blev uppflyttad igen eller framflyttad igen? Är det första gången det verkligen är på riktigt väldigt, väldigt adekvat att använda det uttrycket?
Den judiska konspirationen. Jag vet inte om det känns sådär, jag vet inte. Det kanske bara jag som är PK-känslig, men det känns som att det finns någon sorts belastning över själva uttrycket.
Ja, möjligen lite så.
Möjligen lite så. Mm. Men han hade skrivit, berättade du om hur han skilde på de här människorna då, som håller på ett lag och de som håller på fotbollen i stort, alltså. Och drog parallellen till att det är ungefär som skillnaden mellan nationalism och humanism. Ett ämne som man hade kunnat prata timmar om, och vi kan väl i alla fall prata lite till om det. Jag minns själv när jag flyttade upp till Stockholm då från, ja, jag kom från landsorten och flyttade in till Göteborg först, till en miljö där man kunde prata om liksom, ja, den där ÖIS-spelaren är ju fantastisk, och så kunde ÖIS-an säga att men han är, den där unga killen i Gais är ju ändå, han kan nog bli något liksom. Och så kom jag till Stockholm och stötte för första gången i livet på den här kategorin supportrar som inte var så intresserade av fotboll, utan de var intresserade av AIK eller av Hammarby. Det var liksom det som de höll på med. De sysslade med sin klubb, inte med sporten fotboll.
Ja, just det.
Och man ska liksom dra den fullkomligt briljanta parallellen som Valdano gör till nationalism kontra humanism. För det är ett sätt att navigera lite den här problematiken som man själv ställs inför, att vi pratar om, ja, vad är bra för svensk fotboll liksom, vi måste fostra våra egna talanger till landslaget och sådär, landslaget i sig är någon sorts orgie i patriotism och nationalism och så. i en tid när vi kanske allra mest, eller mer än någonsin, eller mer än på i alla fall 80 år, är i behov av humanism och globalism och allt det där. Mm. Och jag tänkte liksom leda lite den diskussionen in i en väldigt speciell kategori klubbar som de senaste 10 åren kanske har dykt upp över hela Europa, som har skildrats i massa olika sammanhang, nämligen de här specifika väldigt socialt orienterade immigrantklubbarna som finns och som väldigt ofta i väldigt många fall går även sportsligt väldigt bra. Vi har till exempel i de som är väldigt omskrivna, Afro Napoli United nere i Neapel, som då startade för ungefär 10 år sedan tror jag, och som är just en klubb startad i syfte, med den uttalade meningen, att ta emot några av alla dessa immigranter som kommer över från Afrika. Hundratusentals per år de senaste åren. Många då kommer via Libyen och fram till Italien och sådär. Mm. Och just Afro Napoli är oerhört fascinerande, just det här att dels den oerhörda insats de gör för att skapa det som de själva kallar l'animo afro-napolitano, alltså den afro-napolitanska andan, ett speciellt sätt att förhålla sig till både Italien och Neapel och flyktingskapet.
Gud vad spännande.
Och det har gått bra för dem. De är alltså uppe nu i, jag tror att det är om det är sjätte divisionen i Italien, och har gjort oerhört viktiga saker för den afrikanska diasporan i Neapel. Och allt det här, jag ska också nämna att förra säsongen så spelade Diego Sinagra för Afro Napoli. Och nu tänker 95% att Diego Vadosa nu. Men om man säger så här, att han heter egentligen Diego Maradona Junior. Alltså Diego Maradonas egen son spelade för Afro Napoli i fjol.
Fantastiskt.
Ja, visst är det. Mm.
Men då undrar jag, för jag var faktiskt och besökte och skrev om en klubb i Rom som heter Liberinantes. Det var när jag skrev om flyktingfrågan inför EU-valet för snart 5 år sedan. Då, för nu är det dags igen i år. Och då vet jag att de hade samma struktur. Då. Det var många som hade nästan alla hade kommit via Sicilien och Lampedusa och så vidare. Och hamnat i Rom och började spela fotboll. Men det problemet de hade i alla fall var att de inte fick tillhöra någon serie, eftersom det italienska systemet stipulerar just att man måste ha liksom någon form av medborgarskap eller uppehållstillstånd åtminstone för att få delta då. Så att de kunde aldrig vara med i någon sån struktur. De fick vara med i lite korpsserier. Jag var med och tittade på dem när de mötte ett poliskorpfotbollag och lite sånt där. Och det fanns ganska mycket talang, men det fanns inte riktigt någon struktur runt det. Men det låter ju nästan på ditt gäng där som att de skulle ha kommit runt det då på något sätt.
Det kanske låter så, men så är det verkligen inte. Och vill man se mer av det, vi kan lyssna lite bara kort på ett väldigt ovanligt pep-talk från då när just Afro Napoli kliver upp då i sjätte divisionen och deras tränare ska hålla sitt inför matchen snack där med sin spelargrupp. Det här är alltså taget från en film som heter Loro di Napoli, alltså de från Neapel. Lyssna lite kort på.
Un pezzo di carta. As non può giocare perché non ha ancora una residenza, perché il padrone di casa, che è un bastardo, e vuole altri soldi per fargli la residenza. Lello è nato a Napoli. 20 anni a Napoli, Lello stasera non può giocare. A me sto fatto mi fa incazzare tanto e quindi voglio che noi oggi anche per questo andiamo in campo, ci impegniamo e vinciamo.
Och det här är alltså då taktiksnacket eller inspirationstalet före seriepremiären ur filmen då Loro di Napoli, går säkert att hitta på internet för den som inte har så stora moraliska betänkligheter. Tränaren pratar hur som helst väldigt mycket om just det som du var inne på med pappersproblemen, att massa olika spelare som har olika besvär privat och inte kan spela, även vissa som har levt liksom hela livet 20 år i Neapel men som fortfarande inte kan spela för att pappren inte fungerar helt enkelt.
Nej, just det. Det försvinner så otroligt mycket talang på, alltså det är klart inte det mest akuta med flyktingsituationen, att det försvinner fotbollstalang, men om man nu ändå ska se det ur det perspektivet som vi gör här, så det är nästan, man får nästan svindel när man tänker på hur mycket talanger som försvinner i det. Jag menar, jag känner ju folk i Frankrike till exempel som inte har kunnat satsa på fotboll och basket. De har kommit ganska långt, och sen så har de en kille framförallt som, när han skulle bli uttagen då för, eller de kontaktade honom från något juniorlandslag och 15 eller 17 någonting, och ville ta ut honom, och han sa det går inte, jag är från Senegal och jag har bott i Paris sen jag var 4 år, men jag har fortfarande inget medborgarskap, så, och då får de inte vara med helt enkelt, och då försvinner de bort från radarn oftast.
Les sans-papiers, de papperslösa. Och ja, du tar upp en klubb, Afronapoli, en annan klubb. Det finns ytterligare en klubb då på nära håll till dig som heter Melting Passes. Alltså någon slags blinkning till Melting Pot, smältdegel. Som är en ungdomsklubb utanför just Paris. Och som man kan se i en dokumentär som släpps på Kanal Plus ganska nyligen som heter Just Kids. Ungefär samma sak, samma problem, samma möjligheter som Afronapoli. Problem med papper. De riktar sig mot ännu yngre killar och tjejer i Paris då, lite hårdare förorter. Låter de spela. Det som är extra kittlande med just Melting Passes är att deras dräkter faktiskt, som är designade av Virgil Abloh, en gammal ungdomspolare till Kanye faktiskt.
Jaså.
Ja.
Är det bra eller dåligt nu för tiden? Alltså
alltså design-wise så är det nog rätt bra. För Virgil Abloh rankas nu som kanske modevärldens mäktigaste man.
Ja.
Han är hyfsat nybliven chefsdesigner på Louis Vuitton faktiskt.
Ja, ja.
Så är man nyfiken på Melting Passes, man kan leta upp dokumentären Just Kids, eller så kan man bara köpa deras väldigt snygga dräkter faktiskt. Men det här fenomenet är intressant i alla fall. Vi har ju själva kollegor och vänner som var med här och startade Unite Stockholm här i Stockholm för att just då ge nyanlända både en rik fritid och någon slags anpassningsinstrument så för att kunna ta sig in i sina nya samhällen.
Mm, just det. Ja, nej, det har vi sagt väldigt många gånger hur viktigt det är med idrott och lagidrott framförallt för att komma in i ett land och en ny kultur, men det går väl inte att påpeka nog helt enkelt.
Nej, det är verkligen så. Och det, jag vet inte om man får vara, eller om jag får vara lite sådär, ha en politisk rant, får man det? Är det okej eller?
Alltså det, får man inte det i den här podden så vet jag inte riktigt vilken podd man får det. Så att, du har mitt carte blanche i alla fall.
Det räcker för mig. Alltså jag tänkte lite bemöta, och nu får ni såna ut, ni som är enbart fotbollsintresserade då. Det här, alltså det finns ju en sån, ett förhållningssätt nu väldigt utbrett i Sverige som handlar om att varför ska vi ta emot alla flyktingar? Det är liksom straffar framförallt de som byggt upp landet, brukar det heta liksom i Sverige. Och då åsyftas ju någon sorts mytologisk farmor, farfar, mormor, morfar generation då som byggde upp världens bästa land, och som sen då nu till följd av flyktingvågen får se liksom välfärdsnäten ett efter ett falla och bli glesare och sådär. Och man undrar, är det här verkligen rimligt liksom? Och nej, det kan man ju tycka på ett någon sorts personligt plan, att det är ju inte liksom, det är klart att det är förjävligt att det blir så, att resurserna inte räcker, eller i alla fall inte fördelas på ett sätt som de räcker. Och för att bemöta invändningen i förväg så är det klart att det är lätt för mig att säga de här sakerna. Men jag tänkte i alla fall föra ett rent moraliskt resonemang kring det där. Och det bottnar i att historien någonstans, den börjar ju inte här. Den pågår ju konstant. Liksom. Det har ju skrivits jättemycket om det här med att Europas eller USAs ansvar för hela alla de här konflikterna i arabvärlden och med kolonialmakterna som ritade om kartan där nere och utan hänsyn till liksom, historiska motsättningar och så, eller USA som förklarar krig mot terrorismen och födde bara en ännu värre terrorism. Och just det där kan vara värt att tänka över liksom, just när det handlar om Sverige och Sveriges roll. När man då säger att de som då byggde upp landet, och då kan man ställa liksom motfrågan, men vad var det egentligen som byggde världens bästa land? Var det då farfar och farmor liksom? Jobbade de så jävla mycket hårdare än vad farfar och farmor gjorde i Rumänien eller Spanien på 50-talet? Eller var det kanske så liksom att vi vi svenskar bedrev liksom realpolitik under andra världskriget. Att vi liksom tog noll ansvar för det som pågick på kontinenten då. Att vi, liksom, vi skickade våran malm till Nazi-Tyskland och vi lät liksom tågen passera fritt med liksom tyska soldater och med malmen. Och sådär. Medan liksom hela övriga Europa låg i ruiner och fick liksom börja om på noll efter kriget, så ja, då petade vi in femmans växel i folkhemmet och gasade ifrån. Så någonstans, om man pratar bara moral, om vi liksom struntar i, och det är elakt att göra såklart, men liksom de personer som faktiskt råkar illa ut av det som hänt de senaste åren, så någonstans kanske det också är rimligt att lägga in tanken att det kanske är våran tur, det kanske faktiskt är våran tur att ta ett ännu större ansvar just nu, med tanke på att senast som det brann i världen så tog vi noll ansvar. Mm. Det var mitt politiska brandtal.
Det var, jag skulle bara skicka in ett litet appendix till detta, för jag tycker väldigt ofta att man ser detta om de äldre som byggde landet och så vidare, och det är som att de inte har någon egen röst, och i många fall så är det ju så att de inte kanske är så aktiva på sociala medier i alla fall, så att det finns någon idé om att antingen så väljer vi flyktingar och invandrare eller de äldre. Och det är väldigt många av de här äldre som byggde landet, precis som du säger, en nära släkting till mig till exempel, som varit väldigt engagerade i folkhemsbygget och i olika politiska partier och i den här tanken på hur ett gott samhälle ser ut, som ju inte alls är för en stramare flyktingpolitik. Snarare så att det visar sig att det är väldigt många av dem som frivilliganmäler sig för att på något sätt hjälpa till med flyktingmottagande och ja, kanske bara vara ett socialt stöd och som är intresserade, är ju ofta pensionärer och oftast ännu äldre människor som har ganska mycket fritid, som kanske inte har så mycket socialt liv och som har levt så pass länge så att de ser och känner igen farorna i den här typen av retorik. Så att det finns få saker som gör mig så förbannad som den här schablonbilden om att äldre människor sitter och svälter på äldreboenden och ingen lyssnar på dem när de bara vill stoppa flyktinginvandringen, för att det stämmer inte. Och äldre människor kan också räkna, och äldre människor vet också att det finns fördelningspolitik, handlar faktiskt också om andra saker.
Det är också kopplat till ett annat logiskt felslut, att vi tänker att en massa goda människor i Sverige byggde ett gott samhälle, och man kan liksom invända att är det inte precis tvärtom, att det är det goda samhället som bygger goda medborgare snarare än någonting annat. För det är kopplat till en ganska liksom rasistisk världsbild att tro att vi fick ett bra samhälle för att alla människor här var så solidariska och goda. Det kanske var så att vi hade ett solidariskt och ganska gott samhällsbygge som formade och fostrade goda och solidariska samhällsmedborgare.
Är inte det där det enda positiva med allt som har hänt de senaste åren i Sverige, när liksom alltså den här alt-right vågen har bara egentligen fortsatt in över både det politiska samtalet och det offentliga samtalet och allting, att man bara får äntligen bekräftat att vi var inte så mycket bättre än alla andra, och att det faktum att Sverige stod emot den här typen av liksom institutionaliserad rasism så länge, till skillnad från andra länder och Frankrike till exempel där jag bor, där ju högerextremer har funnits länge, eller man pratar om Danmark och så vidare, det var inte, som du säger, någon liksom genetiskt nedärvd godhetsgen eller solidaritetsgen, utan det fanns, det här går att hitta i princip alla, hitta latent skulle jag säga, i alla befolkningar och alla samhällen och allting, om så länge, eller så fort det dyker upp ett behov att på något sätt ta ut alla sina frustrationer på en grupp, så är det här väldigt nära. Det är tyvärr ett väldigt universellt drag, tror jag man kan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men det här var ju en glad och poppig podd, Simon.
Upp till dig och lätta upp.
Ska vi prata lite wags?
Och från Balkan till Halkan, som det heter, en tv-övergång. Let's.
Jag vet inte, jag är ju väldigt förtjust i WAG-kulturen och jag känner att vi allt för ofta på något sätt, jag ska inte säga att vi förlöjligar den, utan vi ignorerar den alldeles mycket, framförallt här i podden. Och nu känner jag att det var alldeles för länge sedan vi gjorde ett WAG-grepp. Så jag kommer med lite senaste WAG-nytt från min front. Hela världens kanske mest kända WAG, Pamela Anderson, finns ju i Frankrike. Hon är ju partner med Adil Rami i Olympique Marseille.
Vi kan ha nämnt det.
Vi kan ha nämnt det tidigare också. Det jag vill nämna nu är att hon har åkt ur Let's Dance. Det var nog förra veckan, eller förra kanske till och med. Det var en lång kamp för henne att vara med i Let's Dance i den franska upplagan då. Hon fick ju lämna Adil såklart och spela in detta i Paris och träna dag ut och dag in, så de var ifrån varandra. Och sen så gick hon på någon sån här riktig kotknäckarhistoria, så att hon hade svårt att dansa och det blev fullproppat med mediciner. Och till slut så kunde hon vara med ytterligare en vecka och så. Och Adil Rami skickade ju via programmet och små kärleksmeddelanden till henne. Mm. Han spelade in video och snuttar och han blev även intervjuad då. Sa att även om vi är långt ifrån varandra och ja, så jag vill bara att det här ska gå bra för dig och så vidare, och jag tänker på det.
Darling, you have to be yourself, okay? Be the best and enjoy this moment. Tu l'as attendu là, I love you, you see.
Jag tror att ordet videosnutt har aldrig varit mer kongenialt.
Exakt. Ja, hon har åkt ur i alla fall. Och det är tråkigt för tävlingen, men det är möjligen kanske bra för deras förhållande, för jag tänker att de får ses lite mer nu. Så att, det var WAG-nytt 1 då. WAG-nyhet 2. Det här är inte en WAG egentligen, men jag hittade inget bra namn för systrar till fotbollsspelare. De finns och håller ju oftast lite lägre profil, men det finns ju några som är också i Frankrike som är riktigt intressanta tycker jag. Vi har till exempel Maud Griezmann som är syster till, ni gissar helt rätt då, Antoine, som är hans agent eller åtminstone hans pressansvarig, som jag har haft kontakt med några gånger. Otroligt proffsig och lättsnackad och en sån liksom helt annorlunda typ av kommunikation man har med den typen av personer, eller någon som både står spelaren där men som också är kvinna, vill jag hävda, för att de kan liksom inte bete sig hur idiotiskt som helst. Jag tror att det är lite som att vara kanske kvinnlig sportjournalist, att man har så mycket blickar på sig så att man bara per automatik blir ingen sån riktig outcast som det är ju, alltså det är ju pressfolk och spelaragenter är ju annars en, ja det är en hel historia för sig, de kan ju vara i princip hur knasiga som helst att ha att göra med. Men det som är också lite speciellt med Maud Griezmann är att hon är en Bataclan-överlevare. Hon var ju alltså på den rockklubben när det största terrorattentatet i fransk nutidshistoria den 13 november 2015 inträffade, och överlevde då med såklart många trauman. Egentligen så vill jag landa i en annan syrra, för att det är det som är nyheten här, nämligen att Annabelle Varane, yngst i syskonskaran Varane, där Rafael förstås är vårt huvudobjekt annars, hon har vunnit sin regionala Miss France-tävling. Mm. Nord-Pas-du-Calais, den, en av de nordligaste, man kan säga den regionen som ligger mot Engelska kanalen och så vidare, som jag tror är känd för att de aldrig har fått fram någon vinnare i Miss France.
Gud, vad det lever upp till alla så folkliga fördomar om just den delen av Frankrike.
Mycket arbetarklass, mycket liksom dålig hygien, mycket arbetslöshet, väldigt mycket dålig hygien, dålig hälsa skulle jag prata om. Herregud, dålig hygien, vet jag inget.
Nej, men det, det var väl en fransk översättning som hamnade fel där, inte det?
Ja,
livshygien pratar man väl om. I,
ja, men precis så. Annabelle Varane ser ju givetvis inte ut som den klassiska, vad ska man säga, nordfranska genomsnittskvinnan då. Hon är ju en dröm, en vad ska man säga, en västindisk dröm såklart på många sätt. Och ska nu alltså då representera Nord-Pas-du-Calais i Miss France, som är en jätteangelägenhet i Frankrike. Jag blir lika förbluffad varje år när jag ser hur folk liksom stänger i princip av all social kontakt och bara sitter helt... Ja, det är så himla icke-kompatibelt med resten av Frankrike och fransk offentlighet. Jag ändå liksom tycker att det finns en intellektuell grundnivå, politisk grundnivå, som är rätt imponerande. Men det är som att det inga argument fastnar på den här Miss France-tävlingen, utan den är en nationell angelägenhet år efter år efter år. Så att hon har möjligheten att bli lite av en rikskändis också ganska så snart.
Men kan man tävla Annabelle i skönhet Varann? Verkligen?
Ja, kan man tävla i musik?
Ja, filosofiska spörsmål att ta sig med in i novembervecka.
Jag kan säga att till och med har tävlingens ansvariga då, arrangör Sylvie Tellier, som själv är en tidigare miss, gått ut och sagt att Annabelle Varann kommer inte att få något speciellt vad ska man säga, något
Real Madrid behandlingen.
Exakt. Utan hon kommer liksom alla andra bedömas på hur hon ser ut i baddräkt.
Well, don't
det
we all.
Min anmärkning.
Jag är ju, alltså, jag kan tycka och sympatisera med franska förhållningssättet, för ska man verkligen ha en skönhetstävling så får man se till att ta det på allvar. Det är väl den vettiga hållningen att ha. Om man nu ska ägna sig åt sexism, så kan man göra det med visst mått av allvar, kan jag tycka. Jag har själv så där inte varit jättebra på att hänga med i dansarnas skönhetstävlingar, med ett gyllene undantag. Jag, under de år eller de vintrar när jag bodde i Italien så slog det mig liksom att när då Miss Italia hade korats, så var ju en av nyckelfrågorna som alltid ställdes var ju, men vilket lag håller du på då? Och jag fick för mig att de svarade Juventus så här påfallande ofta liksom. Och bestämde mig då för...
Är inte det för att få röster i hela landet, tänker jag?
Det kan vara så, men de var redan krönta ofta, tror jag, när de berättade det. Men det kan vara realpolitik det också. Men jag vet att jag kollade upp det för typ 10 år sedan. Och hittade då, alltså rena fakta, att 2009 års skönhetsmiss höll på Juventus. 2008 års skönhetsmiss höll på Juventus. 2007, 2006, 2005, 2004, alla höll på Juventus.
Oj.
Och ja,
det är lika frekvent som de här Victoria's Secret-modellerna som är eller har varit ihop med Leonardo DiCaprio. Det är liksom han är den motsvarigheten till Juventus.
Ja, faktiskt. Och från då Leonardo DiCaprio till Brad Pitt, som i en av sina filmer spelade mot årets Miss Italia, Carlotta Maggiorana.
Carlotta Maggiorana!
Oh yes!
Utbildad dansare, skådis då, spelat mot Brad Pitt och håller på Juventus.
Nej.
Jo då, trenden lever.
Okej. Okay. Vi måste också prata lite om en WAG som absolut inte håller på Juventus, men, och som vi har varit inne och nämnt eller pratat lite om tidigare. Jag tror att det var du som gjorde det då. Pratar såklart om Wanda Nara, som är Mauro Icardis mamman till, vad sa vi, 3 barn, va? Och så hade hon 2 sen tidigare med
just det,
hans
Maxi Lopez.
Maxi Lopez, hans gamla lagkamrat. Skitsamma, hon är ju lite av ett spektakel, denna Wanda Nara, och har ju precis alla egenskaper som man kan kräva av en WAG på något sätt. Då pratar jag liksom om glamour och det långa blonda håret och de höga klackarna och allt där. En fullblodig och högoktanig WAG på många sätt. Hon har också ett extremt obscent språk och en inlevelse som är ganska intressant att studera, vilket någon gjorde, för att det finns en video på Wanda Nara när hon sitter och tittar på en Intermatch alldeles nyligen, och sitter, är väl att ta i, hon studsar upp och ner i soffan och fram och tillbaks och skriker saker som, och okvädningsord som jag tror att till och med de flesta svenskar känner till, fast det är på italienska.
Dale! Mauro, odia le parolacce. Vai, cazzo!
Buono, buono!
Cazzo! Che cavi! Guarda che vuoi!
Katso. Wanda Nara. Det var väl egentligen mitt WAG-svep. Har du några andra radnoteringar?
Inte mycket mer än att vi med glädje konstaterar att Maja Nilsson Lindelöf har köpt sig en lägenhet i Stockholm och flyttar in runt hörnet, tror jag, från mig. Det kan ju bara vara bra.
Det kan ju absolut, du måste ju höja värdet på din lägenhet, tänker jag framförallt.
Och hennes.
Ja, precis. Mm. Det finns egentligen ändå en wag som vi kanske inte ser så mycket av längre, eller kanske ens någonsin har gjort, men som jag måste säga är min favorit genom alla tider. Jag hade nämligen förmånen för några år sedan att åka till Florens och intervjua Kurt Hamrin. Och kontakten då för att komma in till där och stämma av hur man ska lösa detta, så det var för fransk tv som jag gjorde ett litet sidoknäck, sker genom hans fru Marianne Hamrin. Mm. Och det måste jag säga är kanske den absolut mest genuina och intressanta wag jag har träffat. Marianne är liksom en så genuint fotbollsintresserad kvinna i den generationen. Så att hon till och med hade svårt att ja, jag håller ju på Milan till exempel, sa hon. Mm. Och då är hon gift med Kurt Hamrin. De har alltid funnits, de fina wagsen. Men jag undrar om inte den bästa är ändå i 78 års ålder någonting.
Ja, och hon har ju också en roll, om vi pratar om de här immigrantklubbarna som tar emot unga förlorade män från långt hemifrån, så har Marianne Hamrin haft ungefär samma roll, tror jag, för unga svenskar på besök i Florens.
Absolut.
Flera av våra kollegor som tagits upp i familjegemenskapen när de har landat där utan vare sig språk eller vett, och fått se en lektion i livet som det borde och ska levas av Marianne och Kurre. Ett fantastiskt trevligt och gott äldre svenskt par.
Mm. Jag vill också säga att när vi gjorde den här intervjun då, så fick jag ställa lite frågor som de här franska journalisterna på Kanal Plus hade försett mig med. De var med också, men eftersom det fanns inget sätt att kommunicera med Kurre, det fanns inget språk som alla kunde helt enkelt, så vi bestämde att jag skulle göra dem på svenska. Och då var en av frågorna, och det handlade om Zlatan, själva reportaget, och de ville träffa massa olika svenska kända idrottsmän som på ett eller annat sätt uttalade sig om Zlatan. Och under den här pratstunden så kom det ju upp då, ja, vad är liksom hemligheten bakom att Zlatan har blivit så bra som han har blivit? Och då sa Kurt Hamrin att ja, jag tror väldigt mycket handlar om att om hans fru. Mm. Jag tror att det är hon som ligger bakom väldigt mycket av det här. Och det, dels så blev jag lite så omotiverat nationellt stolt över att vi har svenska fotbollsspelare i hans generation som lyfter fram wagsen återigen. Och att det var en sån självklar analys av någon som ju är gift med världens bästa wag och som verkligen förstås kan relatera till hur viktigt det är. Jag tror att jättemånga fotbollsspelare känner så, men man kommer inte ihåg att säga det, eller det låter lite konstigt kanske när man pratar om sin egen karriär, eller man kanske säger det, men då låter det, då blir det alltid en kärleksförklaring, men att det väldigt ofta faktiskt är den person som har rent logistiskt och karriärmässigt gjort absolut mest för en och är viktigast för ens framgång faktiskt.
Mm, vi har svenska fotbollsgussar.
Vi ska väl stänga igen podden också med våra vanliga hållpunkter. Simon, jag noterade i veckan, eller om det var i helgen, att det är exakt 4 år fram till VM ska spelas i Qatar. Jag var inte ensam om detta. Det har varit en hel del skriverier kring rimligheten och lämpligheten förstås i att arrangera ett mästerskap där. Och när jag skrev en artikel om detta så ägnade jag mig åt lite allmän koll kring protesterna och invändningarna då mot det här mästerskapet. De finns ju, de är ganska så många, ni känner till dem allihopa. Anledningen till att vara tveksam, för att inte säga helt emot, att man spelar ett mästerskap i Qatar. Och tänkte att veckans fotbollsprofil får bli den fotbollsspelare i fotbollsvärlden någonstans som har varit absolut mest kritisk och uttalat sig mest engagerat, eller kanske helt enkelt har engagerat sig och startat någon form av uppror mot att FIFA förlägger ett fotbolls-VM i Qatar. Och veckans fotbollsprofil är därför för det var exakt så många fotbollsspelare som hade i någon mån uttalat sig mot VM i Qatar. Alltså exakt noll stycken vad jag kan hitta. Det finns några, bland annat ett par danska, William Kvist den ena, som har sagt att det verkar att de här arbetsförhållandena för det som vi väl får kalla slavarbetarna, de som bygger arenorna, så är problematiskt och så vidare. Men vad jag kan se så finns det på toppnivå i alla fall inte en enda spelare eller ett enda spelargäng som har på något sätt gaddat ihop sig och försökt göra opinion av detta. Men jag vet ju att vi har många lyssnare som har tentaklerna ute i mycket bättre än vad vi har i andra kulturer och andra språkmarknader och så. Så att vi kan väl skicka en liten uppmaning till våra lyssnare om ni vet några fotbollsspelare som är kritiska till detta, så hör av er med detta, för att jag skulle tycka att det var intressant att få reda på hur de protesterna i så fall har sett ut och argumentationen, hur den har gått. Men håll med om att det är en öronbedövande tystnad annars i den här frågan.
Jo, det är ingen bra tystnad. Så det är ju, någonstans så kan jag tycka att det finns en någon slags hederlighet i det också, på något inverterat, perverterat sätt. Alltså, om jag nu vore en, vilket hade varit gött, en katarisk eller emiratprins, så hade jag kunnat sitta och titta på omvärlden och alla våra reaktioner kring fotbolls-VM och sånt och tycka att vilka vidriga hycklare ni är. Ni får jättegärna komma med invändningar och ert hot och ert hat och hur ni dömer ner vår kultur och allt det där. Men sluta ta emot våra pengar då.
Ja, om man exakt. Och det var ju lite kontentan i min text i helgen också. Alltså det går inte riktigt att vara. Det är ju därför det såklart inte finns några fotbollsspelare. För att ska man uttala sig emot detta, då kommer du få en otrolig massa storklubbar i världen som, om du inte får dem emot dig, så kommer de i alla fall bli extremt obekväma med detta, och kanske så kommer det påverka dina karriärmöjligheter helt enkelt.
Ja, och när du säger många storklubbar så är det en eufemism för alltså alla storklubbar i princip. Jag gjorde någon sån genomgång här för, om det var i fjol tror jag, om just den etiska problematiken med världens största fotbollsklubbar. Det var alltså alla utan undantag har ju samarbeten med liksom alkoholindustrin, spelindustrin, skurkdiktaturer världen över. Det finns inga undantag, det finns inga etiska fonder inom fotbollsbranschen, tyvärr. Sen är det bara en fallande skala över hur gangstriga och skurkiga de är.
Om jag ändå måste hitta en profil den här veckan, så blir det kanske inte nödvändigtvis någon jag tycker vi behöver se upp till, men ett ganska intressant meningsutbyte ägde rum i helgen igår. Ja, i söndags var det väl i Italien, där Gattuso då satt på press i presssalen eller på presspodiet och skulle förklara, eller försvara snarare, varför han i då den oavgjorda matchen mot Lazio inte gjorde ett enda byte. Det var nämligen så att Matteo Salvini, som är, lät jag som att det var ett roligt namn att uttala, det är absolut inte, Italiens inrikesminister och jag skulle vilja kalla honom en öppen rasist, fascist, jag tycker inte att det är att ta i. Alltså, det finns väl få europeiska politiker som hetsar så mycket mot flyktingar till exempel, om vi har varit inne på det, och som har en sån aggressiv ton mot medierna och hela paketet, ni kan tänka er ungefär. Han tillhör ju det parti som tidigare hette Lega Nord och som heter Lega nu för tiden, och som är en quasi-fascistisk folkrörelse med grund i norra Italien. Salvini är en stor anhängare av Milan och sa själv att han inte förstod, han var på matchen då och sa att han inte kunde förstå varför Gattuso inte gjorde några byten. Det var ju uppenbart för alla som var där att spelarna var alldeles ur, de orkade ju inte mer då. Hade jag varit Gattuso hade jag gjort flera byten. Spelarna var trötta och jag förstår inte varför han inte gjorde några ändringar i andra halvlek. Gattuso fick då frågan, han satt på presskonferens och sa att det här gör mig galen på riktigt. Om man tänker på alla problem som det här landet har och att Salvini samtidigt känner att han har tid att prata om Milan, då är det ändå någonting som är fel. Jag pratar aldrig någonsin om politik, för jag förstår absolut ingenting av det. Och därför vill jag uppmana honom att ägna sig åt politik. Med alla de problem vi har just nu i vårt land, och så är det, finns det ett problem om Salvini känner att han har tid att prata fotboll.
Io penso che la politica italiana, io non parlo di politica perché non capisco nulla. E a Salvini dico di pensare alla politica, perché abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se è il tempo di pensare anche al calcio, vuol dire che siamo messi male.
Det här togs ju emot då lite som en sån, vad ska man säga, håll käften, ett håll käften svar helt enkelt till Salvini. Det som många också känner till, eller jag som inte kanske är lika känt i utlandet, är ju att Gattuso, när han säger att jag är inte någon, jag förstår ingenting om politik och jag skulle aldrig uttala mig, så är han väl ganska så ärlig på med detta, och inte på något sätt någon progressiv radikal i något italienskt sammanhang alls. Faktum är att i tidigare i våras, när Adriano Galliani, vad ska man säga, han ställde upp i det italienska valet till senaten helt enkelt, så gjorde han det för Berlusconis gamla parti Forza Italia, och gick ut och sa att jag hoppas verkligen att Gattuso stöd mig, för att Gattuso är bosatt i det område som han representerade. Det är ju det här som finns i många länder, att man röstar på en representant från sin egen kommun eller region och så vidare. Och Gattuso gick ut och sa så här: ja, ja, det var väl som Galliani säger, vi är kompisar, det är klart att jag röstar på honom. Och där var saken så att säga utagerad. Och jag tycker att det här är lite intressant, för det säger ju så otroligt mycket om den, ja, väl mycket i Italien, framförallt hur italienska fotbollsspelare i stort lever i en helt, alltså, det är lite klyschigt att säga att de lever i en bubbla, men det kanske inte finns något land där det är mer giltigt än i Italien. Och man kanske inte kan göra så mycket annat med tanke på vilka som är ägarna och ledarna i italiensk fotboll. Claudio Lotito, Lazios klubbdirektör, ställer upp i samma val också för Forza Italia. Det finns en extrem, vad ska man säga, överrepresentation skulle jag säga för folk med den typen av åsikter, eller i alla fall politiskt affiliering, vad säger man, politisk
tillhörighet,
eller? Tillhörighet, precis. Och att det också är väldigt typiskt Italien och någonting som inte reageras på så mycket där, när man säger, ja, det är klart att jag röstar på honom, vi är kompisar. Alltså, det är ju en hela grunden i den italienska icke-demokratin på något sätt, att man röstar på sina kompisar, för det handlar ju om tjänster och gentjänster. Har du fått ett jobb av någon, så röstar du på den personen. Men att det är så flagrant i det här fallet, att det är enda sättet Gattuso behöver motivera sin röst på, ja, ja, det var som han sa, vi är kompisar, jag röstar på honom, och att det är helt i sin ordning på något sätt.
Gudfadern, en väldigt bra dokumentär, eller hur?
Ja, precis. Precis, det var en liten genomgång av Gennaro Gattusos politiska karriär, och det faktum att han bjöd Salvini på en liten salva inte betyder så mycket politiskt. Jag pratade faktiskt med en kollega i Milano som sa att han tycker att Salvini är helt jobbig bara, och orkar inte ha den typen av, få den typen av frågor på en presskonferens, när han dessutom inte har lyckats slå hål på Lazio till exempel.
Med det så har vi egentligen bara två punkter kvar. Det första är ett litet men laggande gott kulturtips, och jag tänker hänga i då till mångas förtret vid det vi kan kalla ett tema för avsnittet, med just folkrörelser och eller folkförflyttningar, folkflykter och immigration, och tipsa om en svensk författare som heter Golnaz Hazemzadeh Bonde. Och det här är verkligen inga nyheter, men det förtjänar att tryckas på igen. Hon är den här irriterande sortens person som är 35 år gammal, framgångsrik ekonom, vd för ett socialt investeringsnätverk, och dessutom då någon tröttnade på det här lite grann, så såg hon till att bli en oerhört framgångsrik, briljant romanförfattare också.
Hon behöver inte vårt endorsement, hör jag redan här, men okej då.
Ja, men hon är min kompis, så att det får bli så.
Som hon sa, hon, kompisar, klart jag röstar på henne.
Absolut så. Boken jag tipsade om kom också, den är ingen nyhet heller, den kom för ett år sedan ungefär, men jag tipsar om den för att den är verkligen värd att läsa, för att jag själv petade i mig den, och det gör man på en halv dag nu i veckan. Boken heter Det var vi. Handlar om huvudpersonen heter Nahid, en äldre kvinna, politisk flykting från revolutionens Iran, som fått då sin dödsdom, en cancerdiagnos, och det handlar väldigt mycket om hennes relation till hennes dotter Aram. Och det som gör den fantastisk är lite det här som är så lätt att göra liksom i konsten, men så svårt i livet i övrigt, och att skapa en sån total identifikation med någon som egentligen inte är speciellt sympatisk, Nahid är, hon är bitter, hon är arg, hon är fullkomligt rasande över livet och hur det har blivit och sådär. Jag kommer att tänka lite på liksom vad, något som jag tror att det var Arthur Lundqvist som skrev, att jag önskar att Gud fanns så att man kunde slå honom på käften. Det sammanfattar ganska väl vad Nahid, hur hennes förhållningssätt till livet ser ut. Utöver det så är det liksom en helt fantastisk skildring av just flyktingskapet och invandrarskapet och utanförskapet och allt det där. Nahid pratar om hur hon ger sin dotter eller dotterdotter möjligen då, det som hon aldrig fick, rötter, att vara rotad där man lever. Och så skriver hon också ett helt självlysande stycke om svenskarnas blick på invandraren. Tror ni att jag är svag, att jag är ett offer, jag tog mig hela vägen hit. Den är oerhört stark, den är oerhört känslostark, enkelt, rakt skriven. Läs den. Golnas Hassemzade Bonde, Det var vi. Det får bli mitt lilla tips.
Fint. Ja, vi ska ju ta oss härifrån med musik. Det var lite deppigt idag. Det kanske är säsongen och
vi får skylla på det, tror jag. Ja, jag tror det.
Ja, vi skyller på det. Vi har ju varit lite i Italien flera gånger och doppat fötterna idag. Och jag tänkte att vi lämnar det här programmet med en italiensk kärlekslåt. För vi orkar inte bara med hålla på med politik hela tiden. Det är dock från en kvinna, en sångerska, som är, vare sig hon vill eller inte, ganska politisk i Italien. Vi pratar såklart om Gianna Nannini. Ni som minns fotbolls-VM 1990 minns ju den, en av de kanske fotbolls-VM-låtar som har hängt i mest i så 35 år senare. 20, vad är det? Länge sedan är det förresten?
Jag tror vi är uppe i 28 år. Ja.
Mm. Hon är stata italiana. Men den här låten, som precis som många andra hennes låtar, är ganska sensuella och lite ångestladdade men väldigt vackra, får bli vårt farväl. Och så hörs vi nästa vecka. Amandoti, Gianna Nannini. Amarti ma fatica mi dà malinconia, che vuoi farci la vita.